Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Så där. Då hoppas jag att ni hör... Nej, så ska jag inte starta. Ja, välkomna ska ni vara till Magasin C, och jag som säger det, det är ju K. Svensson i vanlig ordning. Tycker vi kommit igång bra här nu med vår sommarsatsning, och jag sitter inte ensam idag, utan med mig har jag Karsten Östlund Carpius.
Ja, hej, sant, trevligt att vara här.
Ja, jag är väldigt glad att vi äntligen fick till ett möte, du och jag. Det borde inte varit så svårt, men vi har haft lite svårt att ses.
Ja, det är ju mycket som är på gång i alla fall i ditt liv.
Ja, men i ditt liv också. Du är ju aktuell med en bok.
Ja, en liten skrift kan
en
man
kalla
det. En
skrift kanske man ska säga. Narrativa
strukturer
i K. Svenssons symfoniasvit.
Precis så.
Slinter på den. Jag tycker om den titeln.
Den är torr och saklig.
Precis. Men lovar en del i alla fall. Jag ska säga, vi sitter här, vad skulle du kalla det här området i Stockholm? Är detta Skeppsbron?
Detta borde ju... Ah, du frågar fel person. Ja. Vi har båtar omkring oss, det är ett hyfsat folkliv.
Vi har Södermalm till höger. Och ja, vi har Gamla stan i ryggen. Vi har Kastellholmen och Skeppsholmen framför oss, va?
Precis så. Och Gröna Lund som öde ligger i dessa tider, som man säger.
Ja, det är stängt nu såklart, ja.
Mm.
Just det. Är du stockholmare från början?
Om en uppväxt i Märsta räknas så...
Jag tror det räknas till Stockholms...
Länet är ju Stockholm. Ja. Landskapet Uppland. Med vissa reservationer får man väl säga att jag har bott i Stockholmsområdet i hela mitt liv.
Ja. Vi känner ju varandra inte superväl egentligen.
Nej, mer av bekanta och sporadiska messenger-tråds-konversatörer, ja, kan vi väl säga.
Precis. Jag känner ju framför allt genom en litterär salong som du var med och anordnade.
Ja, det var förra sommaren i augusti, några varma dagar där som vi hade.
Är det ju en väldigt sorg för mig att, för mig blev det ju bara en gång. Och sen så kom liksom verkligheten i fatt mig lite, att jag hinner inte vara liksom... Man vill komma förberedd på litterär salong.
Ja, det är ju en av de absoluta rekvisiten, får man ju säga.
Ja, men har ni fortsatt med den litterära salongen?
Nej, det dog väl ut lite också sådär. Ja. Men det finns ju alltid möjligheter till en ny start när...
Alltså ingen skulle vara gladare än jag, för det är nästan... Jag tycker det är en perfekt både underhållnings- och umgängesform.
Ja, men visst är det. Du har ju både liksom det otvungna och just som du var inne på, att man är tvungen att faktiskt... Du ska ändå prestera någonting. Du ska komma dit med ett visst material.
Exakt. Och det är ju, jag gillar ju att sätta mig in i saker och sådär.
Det gör du
också.
Verkligen.
Ja, det var väldigt kul det där. Jag minns stora mängder bosniskt vin.
Det var det. Jag hade precis kommit hem från en resa till Sarajevo och var oerhört nyfiken på det bosniska vinet.
Ja.
Och jag kommer inte riktigt ihåg hur det smakade.
Nej, jag tror inte heller jag skulle klara ett blindtest, vilket det var riktigt. Men jag minns det som gott och trevligt. Och du höll ett föredrag om Per Gartons, vad var det egentligen? Var det en av hans böcker du fokade
ja,
på?
Ja, nu har ju titeln flytt med, men det är hans första bok i hans deckarsvit om, ja, två böcker då. Ja. Det är alltså mord och förvecklingar i riksdagskorridorer, och där Per Garton då skriver fram ett illa dolt hjälteporträtt av sig själv i stort sett.
Men där det ändå fanns spår av, man kunde spåra visst mörker.
Ett oerhört mörker.
Hos Per Garton. Och det tror jag, han skulle inte bli kränkt om man sa det, att visst finns det ett litet mörker i Per Garton. Jag tror han skulle vara den första att hålla med om.
Det tror jag också. Jag tror han har lärt sig att leva med sitt mörker. Ja. Jag lever rätt gott också, så det går nog ingen nöd på, ja, den kvarn.
Ja, precis. Han gör kanske det, ja. Det är lätta tanken.
Det var länge sedan man såg en rattfylleridom nu.
Ja, det är ju lite, han är ju känd för mycket, får man eller framförallt för att ha startat Miljöpartiet.
Kanske framförallt det. Men,
kanske ändå att rattfyllorna lite naggar där, att ja, det är absolut inte roligt. Jag vet inte varför jag skrattar, men att han kanske börjar bli lite mer känd för sina många rattfyllor.
Ja, dömd två, friade en, om jag minns hela rätt.
Ja, fria, det är rattfylla, det är ofta, det gör man ju ofta inte med huvudet högt så att säga.
Nej. Nej,
det handlar ju om så kallad eftersläckning då.
Ja, precis. Samhället dömer dig, och om inte någon annan dömer dig, det är väl rätt mycket så. Men han är ju något av en renässansman i det. Jag ser honom lite som Sveriges Jörn Donner, fast inte alls lika, han är kanske inte samma, framgångsrik då.
Inte just med kulturkredden. Han är säkert som politiker varit mer framgångsrik än, för visst har Jörn Donner...
Han har suttit i Europaparlamentet,
ja,
faktiskt, till och med.
Sen har han väl haft politiskt kulturpolitiskt inflytande då, om än inte som folkval direkt.
Det är kanske inte fult att jämföra de två, men tänk att...
Per Garton och Jörn, ja. Jag tror Jörn Donner skulle bli argast.
Ja, men han kan ju inte replikera nu då, så att det... Nej. Ja. No.
Vi ska och inte glömma heller att berätta vad vi har i glasen. Det är inte ens några glas. Vi dricker direkt ur en baret här där vi sitter. Vi dricker Kellerbier från Schwickel i Tyskland. Jag vet inte så mycket mer än om Bayern. Nej, det var bara renlighetslagarna som var från Bayern. Jag vet inte riktigt varifrån Schwickel bryggs. Men Kellerbier tycker jag är en väldigt smaskig öltyp.
Jag håller med. Mycket läckert.
Du är lite ölvän, väl? Jag kände, jag hade lite sådär, blev lite byxigt när jag skulle välja öl till dagens. Jag hade bestämt, vi kommer dricka öl, för vi ska ju gå och käka efteråt. Alldeles här bakom oss. Så då tänkte jag, då kommer vi säkert dricka öl där. Alltså, som Franciscan, klassiskt ölhall. Men du är lite ölkille ändå, väl?
Jag var ölkille fram till jag checkade in min 500 unika ölsort på appen Untappd.
Okej.
Okay. Och sen tänkte jag att jag kan inte hålla på så här längre. Och springa runt och aldrig dricka mer än en öl av varje typ, eftersom jag vill samla.
Då tror jag vet lite vad du är för typ av kille. För att du är en sån som alltså just checkar in när du har druckit en öl eller läst en bok. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det. Men jag tror att tiden är mogen nu för att släppa in vår samhällsreaktion, bulvanerna, med fallet Lars Truedsson som tuggar vidare. Det har jag beskrivit som en attack mot Lars Truedsson i akt och mening att sänka honom. Vi får se om de lyckas. De har väl... Vi får se hur det går helt enkelt för våra vänner bulvanerna. Här är de.
I förra veckans avsnitt talade jag om mina erfarenheter från SVT och om den omställning jag upplever att jag fick vara med och uppleva inifrån. Och det tänkte jag fortsätta göra i veckans avsnitt för att senare komma in på mina erfarenheter från Sveriges Radio och vilka slutsatser man kan dra. Sen ska korten upp på bordet och mulan avtäckas. Fallet Lars Truedsson går vidare. Det skulle fortfarande göras en del program på SVT Malmö. Fast det nya huset inte riktigt var gjort för att göra tv i. Regionala nyhetssändningar givetvis. En hel del barnprogram. Antikrundan och trädgårdstv med matlagning av olika slag. Där man var iväg och filmade någon annanstans. Men mycket fick också köpas in och administrerades. Jag såg att Stjärnorna på slottet var en Malmöprodukt. Min chef stod som ansvarig utgivare. Då för att hon hade haft kontakter med produktionsbolaget som givetvis var Stockholmsbaserat. I den öppna matsalen framför det stora fönstret ut mot vattnet kunde en projektor hissas ner. Och där anordnades så kallade skrytluncher. Då bjöd firman på en enklare lunch och sen presenterade man kommande programutbudet med små filmsnuttar ur nämnda produktion. Ibland höll någon ett litet anförande. Ibland gjordes det av någon av cheferna som höll i skrytluncherna. Tanken var då att vi skulle skryta, detta har vi gjort i år. Och det var väldigt uppiggande att se hur mycket bra tv vi trots allt producerade. Men det gick inte att komma ifrån att många av klippen som vi tydligen hade skapat i huset var med människor vi inte hade sett. Beställda av SVT Malmö, producerade någon helt annanstans. Ett klipp med en kvinna som leder ett Robinson för hundar. Varje vecka röstas en hund bort. Vad fan är detta? Ser man att folk tänker. Och vad är det ens för jävla program? Hund Robinson? Vilka är de här människorna? Det är ett program då som är skapat från våning 2 på administrativ nivå, chefsnivå. Men även om jag älskade fotbollsspelandet och hade egentligen inget emot skrytluncherna heller, så kunde jag ju liksom ändå, fast jag egentligen inte hade någon liksom rimlig nostalgi till det, ändå saknade gamla tv-huset på Jägersro bara för att allt hade hänt där. Även om riktigt allt hade inte hänt där, för från början låg inte tv-huset på Jägersro. Det kom dit först på 70-talet, men jag tror det kom ändå att forma en generation, en kultur. Och det var liksom den gamla tiden som uppenbarligen saknades mer på vissa håll än på andra. Den gamla tiden hade ju också sina brister. Dels verkligen haft rätt ohälsosam alkoholkultur, rent historiskt. Men rent allmänt hade det utvecklats en lite bortskämd kultur. En liksom typisk historia från någon äldre ljussättare eller någon pensionerad producent om hur det gick till förr. Alltså det här är ju liksom också kanske då en rolig historia, men jag vet inte. Men det kunde handla om att man skulle filma ett inslag i Köpenhamn. Och man räknar snabbt ut då liksom att då, okej, vi behöver 3 dagar. En för att rigga upp alla jävla lampor, allt sånt. En för att göra inslaget, en för att rigga ner liksom. Och sen åkte man till Köpenhamn, alla gubbarna, och bara söp och åt smörrebröd. Och så dagen därpå riggade man upp, gjorde inslaget, riggade ner, och sen bara söp man och tog ett smörrebröd. Och så dag 3 så tog man bara öl och smörrebröd då. Och det var liksom tydligt nu då att sötebrödsdagarna var över på flera sätt. Dels då att de berövat sina arbeten till stor del. Dels att det automatiskt kanske då gäller lite andra regler när man går från att inte längre ha monopol ens i sina egna kanaler. Tekniken utvecklas, kvalitetskraven förändras. De gånger jag intervjuats av Kulturnyheterna har teamet varit bestått av 2 människor. Båda gångerna. Kvinnan som ska intervjua mig och en kameraman som också sätter ljus och tar ljud. Det blir liksom inga 3 dagar i Köpenhamn av det inslaget. Och vissa yrkesgrupper blev obsoleta, inte för att de kanske inte behövdes, men för att de inte behövdes så mycket. Vissa hade svårare att anpassa sig till den nya, lite mer hetsiga, lite mindre maskande, men också lite mindre noggranna och säkert sämre inspelningarna. En metod jag misstänkte att chefen använde, jag kan säga att det här är 100, men alltså det var att sätta folk i receptionen, yrkesstolta människor som redan hade liksom kanske berövat sina förråd, sina alltså arbetets frukt. Nu ville man liksom, alltså det här blir ju spekulativt, men lite bara förmå dem att sluta självmant. visa att de liksom inte behövdes längre på sina ställen så tydligt. Jag hoppas liksom bara att de ska tröttna. Så, alltså, jag får säga, det var så jag upplevde det. Jag kan inte säga att det var exakt så tankegångarna har gått. Men det var liksom, det var många sega oldtimers i huset, ska man säga. Så lätt knäckte man liksom inte dem. Men så de satt liksom, det var ändå något sorgligt över liksom receptionistens berättelse om hur hon tidigare varit nyttig på inspelningar och hållit reda på allt som varit skripta, den typen av. Men något hade hänt.
Så där, ja, nu kommer fjädrådslinjen in här. Men tyst och fint, så ja, det stör oss inte.
Fantastisk det tilläggning. Eller
vad, ja, det har han gjort förr. Men jo, Unk, ser han ut att vara någon sorts sommarvikarie som kör den?
Han har en väldigt spexig skjorta för att vara skeppare.
Oj, det var han som var skeppare. Okej, okay. Han såg inte så sommarvikarie. Han såg bara allmänt somrig ut. Vi tackar Bulvanerna. De är tillbaka igen nästa vecka. Jag sitter här med Karsten Östlund Karpius. Har du finst påbrå på något sätt?
Nej.
Nej, jag hade inte blivit förvånad.
Nej, finlandsvän, men ej finne i generna eller nej, på något sätt släktmässigt. Ja, det är taget helt enkelt. Men det blir ett bra svung som Karpius, det är ju trestavet, så man har tvåstavet, trestavet.
Precis, det är ju väldigt snyggt, ja.
Ja.
Unboxing time här, ja, i Magasin C. Du har inte sett din bok?
Inte fysiskt, jag har inte hållit i den, nej.
Nej. Då ska vi göra så här att vi ska berätta då också att den här boken kan man köpa. Det är en ganska slimmad utgåva.
Mm-hmm.
Det är lite roligt att förra avsnittet då pratade jag med Aron Flams förläggare, som även är min förläggare får man väl säga, då, som hjälpt till att ge ut Sinfonia 1-3. Och nu är det lite, nu sitter skon på andra foten. Nu är ju, det är jag som är förläggaren egentligen till den här. Det är väldigt stora ord att kalla mig det.
Ja, men ändå. Det är, till CV:t kan även läggas.
Kan göra det. Det är ju därför vi ska det vi ska uppleva ikväll är ju, ni är bara med på förfesten av vårt release party på tumman hand. Men jag tar upp, här har jag 10 ex av boken som jag tänkte att ska bli dina. Eller du kan få en till att börja med,
ja,
så kan du sitta och titta.
Där är
det, är en väldigt snygg liten bok.
Den är väldigt behändig och fin. Det är bra tunnelbaneläsning, får man ju säga.
Sen är det en liten, det var inte min idé utan formgivarens idé. Det är att den är ju rätt tunn och den har också formatet så den går att använda som bokmärke i Sinfonia.
Ah.
Man kan liksom, vad heter det? Inte perm, vad heter jackan på boken. Man kan stoppa den under det här, där man viker in runt permen. Och så kan man liksom ta fram den ibland om man inte hänger med i de narrativa strukturerna.
Nej, precis. Det är en viss hjälp.
Verkligen. Alltså jag tyckte att, om till och med jag tycker att det var liksom givande och gav liksom upplysande det du skrivit, så tror jag andra kan känna samma sak. Så får man till en liten illustration jag har gjort av Bernard Pedroletti som förekommer i Sinfonia. Finns på omslaget av den här boken. Och den kan man då alltså köpa på underproduktion.se. Nej, man går direkt till shop.underproduktion.se. Alltså shop, engelskans affär, .underproduktion.se. Och det är också där man förbeställer Fantasia 1, där Mörnarnas ö utgör första delen av 3. Och man kan också köpa, fortfarande finns det några ex kvar av Sinfonia 1-3 då, som din bok jag tar ett grepp på helt enkelt.
Mm.
Är det något du kan säga om den här, vad ska man säga om den här? Jag tyckte ju att jag är inte litteraturvetare, jag är mer litteraturintresserad, va? Så jag tyckte det var rätt det är ju någon sorts spöklik känsla att läsa om något man själv har skrivit utifrån liksom en litteraturvetares sätt att se på saken.
Ja,
om du är bekväm att jag kallar dig litteraturvetare nu här.
Men det har jag inget problem med. Jag känner mig ändå tillräckligt grundad i det för att ändå kunna ha, ja, i alla fall lite att säga om saker.
Ja, men det tycker jag. Jag tyckte den kändes väldigt lärd, din text.
Och tack så mycket.
Insiktsfull och...
Ja, det ursprunget är ju en kurs som jag gick inom just litteraturvetenskap. Förra hösten blir det väl, ja precis. Där vi då skulle skriva om just narrativa strukturer till tentamen. Och för en gångs skull, ska jag säga, inom litteraturvetenskapen så var det fritt val på text som skulle analyseras. Ofta ser du att du får en text som ska,
ja, just ska
bearbetas. Nu var det helt fritt val, och som stort fan ska jag också inrymma,
ja,
till just Sinfoniasviten, så blir det väldigt bekvämt och kul att skriva om just de böckerna, eftersom det är just de narrativa strukturerna som är väldigt intressanta i det.
Det är ju väldigt mycket narrativa strukturer, helt enkelt, om man vill förkovra sig i det. Eller, ja, det är ju en del av berättelsen, helt enkelt, kan man väl säga.
Ja, men precis. Att, och det är just det som jag försöker belysa i den här lilla skriften då, att det är ett, att du liksom börjar om hela tiden i genom hela träböckerna, att det blir aldrig, när man tror att okej, nu är säcken ihop,
ja,
knuten, så är den inte det.
Det kommer ju sig mycket av att det är så den är skriven, att jag har skrivit det för att knyta ihop det och sen känt att jag skulle också vilja fortsätta.
Ja,
då får jag liksom skära upp säcken så att det rinner ut lite mer, och så fortsätter man där. Men ganska länge höll det på så. Nu börjar jag mer se det som att det kanske inte måste ha liksom en naturligt slut. Jag skulle gärna, Fantasia blir ju liksom fortsättningen på Sinfonia. Ganska mycket är det också löften till min fru om att sluta med det här. Att hon tycker liksom att det tar över, det äter upp oss.
Ja, du sitter där för datorn.
Hon är ju helt ointresserad.
Jaså?
Ja,
varför då? Det är ju så bra.
Jag vet faktiskt inte. Hon lyssnar inte heller på Magasin C. Så hon läser inte böckerna och lyssnar inte på Magasin C.
Nej, hon lever ju med det.
Det är vad hon säger. Men någon gång, tycker jag.
Jo, det kan ju vara av allmän intresse, annars att veta vad ens kar pysslar med. Sådär.
Man kan tycka. Men jag ska inte klaga om de många andra goda sidor.
Nej.
Det finns andra.
En annan sak som jag tyckte var intressant också. Det har inte skrivits så mycket om just det här, men rent allmänt så är det universumsskapande som författare.
Ja.
För det du gör är ju att du tar ju ett, ja, själva det befintligt universum och sen för in saker i det.
Vårt i alla fall.
Mm.
Liksom det, ja, precis. Man inser att det inte är exakt samma, men det är rätt likt. Det är väldigt igenkännbart.
Mm.
Det tycker du skriver väldigt bra om också. Jag tror du jämför med de här, det finns i alla fall två rabläska liksom måltider som äts.
Ja.
Där man liksom, det finns det här, det är inte omöjligt, men det är,
det är inte troligt.
Det är inte troligt, nej.
Men det är heller, men just i själva, om man har narrativen, alltså själva berättelsen som en referens, så är det inte otroligt. Då är det högst rimligt.
Nej, precis. Och då, det är väl då man också har lyckats få upp det, eller i alla fall ihop med läsaren, liksom få upp det liksom tältet som får vara universat.
Just det, ja. Det måste vara, jag tänker att det måste vara rätt skönt att känna som författare att man, när man får till det där tältet, liksom, jo, när man har rest det och ser att här inne i det här tältet så funkar de här delarna som kan verka väldigt disparata.
Ja.
Men ändå liksom.
Exakt, det är väldigt skönt. Men ju mer jag håller på med det, i början var jag inte, när tältet liksom inte riktigt var på plats, då kunde jag vara liksom mycket slarv. Nu är jag lite mer ängslig så här att
inte liksom, det är ju livsfarligt som författare
att rispa upp det liksom, av misstag. Men det kan man också säga angående den här litterära salongen du anordnade. Det var ju, du var ju, och resten som var där, var ju klart, helt klart de första som tog del av det nya projektet jag arbetade med.
Det var ju väldigt, det minns jag mycket väl.
Väldigt viktigt för mig, tror jag, i början. Det kändes så ensamt att sitta där med och liksom räkna jamber, och min fru då hyfsat ointresserad. att faktiskt få, för det var ju mitt bidrag till den litterära salongen att komma och prata om jambisk pentameter.
Just det, jo, nej, jag minns när du, det var lite senare på kvällen, vi hade tänt några stearinljus och du satt dig med
just det
första liksom raderna du hade av det här och läste dem. Kändes det, jag tror jag sa det då också, att det var en logisk fortsättning på symfonier, för att det är svårt att ta vidare någonting om man har gjort det i tre volymer du hade gjort. Då måste man kanske skruva lite på själva konceptet.
Jag tror annars blir det något annat, eller vad ska man säga, det blir liksom Sagan om isfolket annars som liksom bara ska fortsätta.
Som bara fortsätter för sakens skull. Nej, men precis. Det måste komma till någonting extra. Ja, det precis. Tyckte jag ändå att det gjorde.
Ja, roligt att höra detta. Jag tror vi ska pausa lite här. Sen tänkte jag att vi ska prata lite mer om läsande. Men först ska vi titta in hos vår humorgrupp Doggarna, som är tillbaks med Odd och Gummimannen.
Ja, den är ju väldigt tacksam också.
Jag har inte hört det i avsnittformen än. Alltså, presenterar du på något sätt? Eller?
Jag presenterar det som hur nu kommer humorgruppen Doggarna. Och så har inte fått så mycket feedback på det heller. Jag har inte fått så mycket feedback generellt. Men visst, jag berättade om Odd Engström-lådan, eller hur?
Men jag tror det var lådan.
Men det var någon som hade ställt den fel, liksom. Ställt den i mitt vindsförråd. Men sen var det liksom borta. Men sen var jag uppe på vinden här. Och då såg jag den liksom i ett annat vindsförråd.
Är det någon som tar det? Det måste vara något engelskt, eller det är inte
vind. Det får inte vind från början, utan det måste, eller jag tänker att det kanske är den, ja, men den som äger Odd Engström-lådan då. Så där. Att det, så tänkte jag att vi kunde, vi ska se, åt det här hållet tror jag. Eller vi kan gå här lika väl. Jag tänkte man kunde liksom hämta tillbaks den då.
Ja, men det borde ju kunna göra. Men nu, alltså, det är så spännande att vara i vinds- och källarförråd. Alltså hur noggrant låst allt är.
Varför liksom? Vem ska sno?
Du ser här, det är alltså en stol.
En stol som då uppenbart någon inte använder.
Ja, så är det.
Men alltså 90% här är ju flyttkartonger.
Ja, det är verkligen att folk, vad kostar en flyttkartong? 3 kronor kanske.
Ja.
Att folk är så, nu viker vi ihop de här, lägger in 100 flyttkartonger på
om
med
20 år när vi ska flytta.
2 hänglås.
Ja, just det, hänglås. Det är det som
ska de tänker att någon ska komma in här och alltså nu jävla ska jag liksom de här 20 flyttkartongerna.
De ska bli mina.
De ska
jag sälja på Blocket sen.
Mm. För jag vet ju, alltså vi är ju liksom på Östermalm här nu. Jag vet att många är ju så här. I min uppgång kan man till och med lämna dörren olåst när man går ut och går. Det är ingen fara här.
Nej.
Men de lämnar ju inte sina vindsförråd olåsta. För de är ju mer måna om liksom flyttkartonger än om hem.
Alltså det sjuka är att vi har ganska mycket inbrott här.
Ni har det?
Ja, jag vet inte vad de tar. Eller jag tror att de gör bara inbrotten.
Alltså på vindsförråd.
Eller så är det att det är skiten som är kvar här, när folk har. Nu ska vi se här.
Det var en som hade hänglåst in bara en innebandyklubba. Jag tänkte det.
Här. Nu ska vi se om man kan se om man kan.
Det är ju ordentligt hänglåst.
Ja, men jag tror nätet är inte så starkt så man skulle kunna. Vänta, om jag har en tång här så ska vi se. Nej, fan.
Ja, det är ju starkare än man tror att det är.
Vad fan med det?
Har ingen kod här utan nyckel som man kan inte.
Jag vet inte fan hur man, om man kan klättra in och få ut.
Det kan man ju. Det är ju en lucka i systemet.
Ja, men det är ju faktiskt att det är öppet här.
Det är väldigt väl låst, men det är en lucka på en meter över som man kan.
Där kan man komma upp och då kan vi få tillbaks Odd Engström-lådan. För den behöver jag faktiskt titta i.
Men om jag
om du klättrar in. Jag tror det är bättre att jag står här på utsidan då. Så
det var ju superlätt.
Ja, det var det. Du kom in, ja. Men
det är den här lådan.
Ja, den går ju inte ut genom där uppe. Den är ju för stor.
Ja, det är ett problem.
Se nu. Det är om vi öppnar den och tar ut
del för del då.
Och sen bygger ihop den.
Och sen sätter ihop den här ute. Det är väl ändå mest som jag... Jag tänker ju att det är mest dokument och sånt där. Det kanske går att kasta. Sen ska du tillbaks.
Och nu har vi sirener, utryckningsfordon från Södermalm. Det kanske inte hörs in på bandet. Nåja, det var doggarna vi precis hörde. De är tillbaks hela sommaren. Marcus Tapper och jag, humorgruppen Doggarna. Härligt. Jag sitter här, vi sitter och blickar ut över vattnet. Det ser ut att bli en härlig kväll i centrala Stockholm.
Ja.
Det känns ändå lite skönt ska det bli och sen gå in i det murriga. Och jag tror jag ska äta schnitzel eller något sånt här. Något murrigt tror jag det får bli då.
Det passar ju väldigt bra just på Zoomen. Ja, enligt egen uppgift, Sveriges äldsta krog. Men det,
ja. Ja, jag tror det är
Stockholms
många som...
Stockholms äldsta, ska jag
säga. Ja, och inte riktigt så gammal som de vill göra igen.
Nej, heller, det är nog verkligen inte det.
Men ändå jävligt gammal. Mm. Och jag tror inte de har så mycket lätta rätter.
Det är fokus på döda djur, det får man säga.
Jo, det är väl så. Vi pratade lite om det här. Jo då, att du checkade in din 500 mikrobryggda öl.
Inte bara mikrobryggda. Nej, generella öl.
Generella öl. Mm. Men 500 öl är mycket. 500 individuella öl är väldigt ännu mer. Mycket. Hur lång tid tar det att komma upp?
Jag kan inte svara på exakt när... Jag har ju en polare som ungefär samtidigt som jag checkade in med 500 checkade in sin 1000 och kom till samma slutsats att nej, nu lägger vi ner det här.
Inte öldrickande. Nej, vi kan inte skylta med att vi dricker 1000 öl.
Nej, men det skapar en stress. Det ska alltid vara en ny öl. Men man kan också dricka en vanlig öl.
Sen vet ju jag, eftersom vi är vänner på Facebook, så får jag ju liksom, ja, du är en av dem som kommer upp i mitt flöde. Då ser jag ju ofta liksom på Google, heter det Reads?
Det heter Goodreads.
Goodreads heter det, så heter det. Ja, men det kommer upp, jag brukar läsa dem eftersom jag litar på ditt omdöme. Recensioner om senaste boken du läst brukar komma ett par i veckan kanske.
Ja, om man slår ut det så läser jag nog... Jag läser nog 100 böcker per år. Mm. Sen recenserar jag inte alla, men i alla fall en i veckan är det definitivt. Ja. Ibland fler, absolut.
Har du några andra sådana grejer du liksom gör och sen liksom... katalogiserar eller liksom, finns det fler sådana här mer än öl och böcker?
Ja, nu är det inte öl längre, nu är det vin.
Du kör vin nu?
Vin och appen, absolut. Det tog jag över ganska sömlöst från ölen då. Ja. Då kan man börja med det istället. Så checkar man in dem.
Så det är öl, vin, ja, inte öl, vin och böcker?
Vin och böcker, ja. Är katalogisering framförallt. Jo, men det är
ingen slump att vi är vänner på Facebook.
Nej, jag tror inte det. Det är något väldigt tillfredsställande och det är ju snarare att konsumtion har gamifierats sen app-revolutionen
precis,
kom.
Precis, det är ju någon sorts nytt, eller liksom sund konsumtion i att konsumera böcker och vin.
Det tycker jag.
Att det inte bara... Nej, men det finns ju något annat än bara det rena liksom kicken när man köper det. Utan här är konsumtion lite utsträckt bemärkelse att det handlar också om liksom själva användandet. Mm. Att konsumera en bok är ju faktiskt inte bara att köpa den utan också läsa den. Och...
Nej, det har jag faktiskt inte tänkt, men du har ju helt rätt. Att både vin och böcker är utsträckta i tid, som att du läser ju klart en bok och du dricker upp ett glas eller en flaska. Sen är det ju faktiskt slut.
Ja.
Medans...
Precis, klädesplagg, det blir lite...
Nej, det är ju en annan sak.
Ja, jag tror många, det är väldigt få som bara köper vin och sen blir det liksom aldrig att de använder det riktigt. Det blir bara liggande. Men jag tror det är hyfsat många som köper mycket kläder som har liksom samma höga klädkonsumtion som kanske, det blir inte så här, när använder jag den här toppen senast, men aldrig med vin.
Sant, sant.
Men det jag tänkt på, det som slagit mig när jag läst dina Goodreads-recensioner, det är så här att man talar ibland om läsning som... Jag har ett exempel som är från när jag skulle ge ut... vi drev en humorsajt som heter Rikets sal som skulle bli bok. Och vi var uppe på förlaget och de frågade vad är målgruppen liksom? Och vi...
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Så ja, men det är väl... Det är nog ändå liksom män i 20-35 som ska läsa den här boken. Och då gick liksom en skugga drog över vår förläggares ansikte och så sa han att
nej.
Var tråkigt att höra. För att de läser inga böcker liksom. Och sen har man fått höra, sen har jag hört det på fler ställen, liksom, män läser inte liksom alla så bäst liksom, pocket shop, det är bara tjejer som går dit och det är bara liksom, kulturbärarna är 55-åriga kvinnor och uppåt. Men det jag noterat är ju till exempel när jag har varit inne på Goodreads och sådär, kollat runt lite och sett hur det ser ut. Och det är ju att det här, det finns en podd, jag vet inte om den finns längre, med heter Magnus Edlund och Jan Vanlo, som heter Läs hårt.
Mm-hmm.
Och just det här liksom läs hårt.
Ja, det appellerar till läsandet. En manlig...
Hårt. Ja, det är ju någon sorts manligt läsande det här, att man, när det finns någon så här nästan...
Det är en prestationsinriktad läsning.
Jag är lite mer prestations, att man läser hårt, man läser mycket. Jag räknar med väl lite dit också.
Ja, men det,
liksom
alltså,
många
det, jag
titlar
med.
Per år.
Att ja,
och, då känns det inte alls kvinnligt kodat. Det här lite hysteriska läsandet.
Ja, nej, men det är intressant. För att jag tror jag aldrig har träffat en kvinna som har sagt att i sommar ska jag ta mig an de här klassikerna för att det ska ha gjorts. Liksom. Nej, de här ska jag bocka av. Det är nästan bara män jag har hört säga det.
För jag köper det att den, så här, den stora mängden läsning, den tror jag kvinnor står för. Liksom.
Oh, absolut.
Och liksom, särskilt äldre kvinnor. Men det finns en viss typ av läs hårt läsande, liksom, hysteriskt läsande som jag nästan vill kalla liksom, subkulturen läsande. Att läsning är ändå... Jag ska inte säga att det är en extrem aktivitet längre, men det är ju ändå en säregen aktivitet nu på ett sätt som det inte var för 30 år sedan när jag började läsa hårt.
Nej.
Då var det ju det man gjorde om man åkte tåg eller om man
precis,
liksom inte hade något att göra.
Nej, men du hade ju alltid en bok med dig. Liksom, om du visste att nu jag kommer ha ett x antal timmar där jag inte har något annat att göra.
Det här att ha en tummad pocket i rockfickan känns ju också...
Väldigt 80-tal.
Känns 80-tal. Och det känns också väldigt... lite manligt kodat att ha det. Att, den typen av böcker att man kanske... Då är det en Bukowski eller...
Jo, men det ska ju vara något.
Anders Böll
eller en sliten svart kavaj.
Ja.
Tunn så. Och ett lite håligt utseende och allt det där.
Precis. Men nu är... Då var ju kanske hela den kostymen... mer sub, liksom diffus subkultur. Men nu tycker jag nästan vi är där man får säga att den typen av läsande har nästan förpassats ner till en subkultur.
Det har blivit underground.
Det har blivit underground att läsa på det sättet, tror jag. Att man läser inte heller böcker som nödvändigtvis just recenserats i DN.
Nej.
Kanske nästan att det är de man väljer bort mer aktivt.
Det blir, om vi ska se det som en subkultur, så blir det också det, jakten efter de lite mer sära volymerna.
Ja, men inget gör mig mindre sugen på att läsa än att bläddra igenom en sån kulturbilaga och se vilka böcker som har recenserats.
Nej.
Jag blir mer sugen på att läsa av att gå runt på ett bibliotek eller på en liksom, antikvariat eller något.
Ja, det är ju tipsen som på något sätt hamnar i knät på en.
Ja.
Utom att man har bett om dem egentligen, ja. Som är de intressanta. Nej, jag håller med om att...
För man vill ändå inte... Man ska ändå inte liksom upp i mainstream med sitt läsande. Man vill inte... Om det kommer någon bok om att... Varför ska vi jobba så himla mycket om någon sociolog?
Du tänker på han, ja.
Ja, namnet föll... Det var inte för att vara Jackson. Det var
Roland Paulsen tänker du på.
Ja, precis vad heter han. Nej, men... då är ju inte syftet, jag läser inte för att, ja, men då kan jag ha en take i debatten som kanske uppstår här.
Nej, men alla andra har ju det. Ja, ska du också ha det?
Precis, liksom? Man vill ja. Egentligen ner i den här läs hårt subkulturen.
Ja, men det skrevs ju och gavs ut framförallt väldigt mycket på just i Sverige på 70-talet. Både skivor och böcker har det så bra här i Sverige att det, jag tror att efter vinyltrenden, om man ska kalla det, håller på att klinga av, så blir nog boktrenden blir underground-trenden, liksom att du ska hitta de där märkliga liksom, volymerna längst bak på myrorna. Liksom. Som du ser att det här är inte det här, det är inte P.O. Enquist, utan det är något annat som står där.
Det är ju köpläge, kan man säga. Man får
rekommendation. Supergrön. Köp.
Ja, men så är det ju. Nu tycker jag börjar märka av, jag har ju lite väldigt svagt vintage hifi-intresse, men som nu bara yttrar sig. Jag har faktiskt en ny anläggning nu. Du har ju ett fint vintage hifi, såklart.
Ja, det rasade ju tyvärr strax efter du var hemma hos mig förra. Men nu har jag köpt en Marantz 83.
Ja, det är snyggt.
Blänkande stål. Ja. Låter fantastiskt. Ja, det är ett stort steg från den gamla.
Också köpläge. Alltså, det är ju nästan fåläge i regel.
Ja, man verkligen så.
Men där börjar det nog ändå. Folk börjar inse lite värdet i alla fall av. Folk slänger ut sina liksom Monster Pioneers hur som helst.
Just där design och kvalitet går hand i hand, vilket är typ 80-85 är ju en guldålder liksom, överlag.
Vintage Chief, ja. Mm. Ja, verkligen. Men böcker kanske ännu mer. Det är ju nästan... Ingen blir glad längre av att få en bok.
Nej, det är ju en provokation att ta med sig en bok till någon.
Precis, det är en nya, ge bort en krukväxt. Det är bara ett fruktansvärt ansvar. Och så anses det också lite fult att slänga böcker. Så att
det som slänger böcker...
Vad de ska göra med.
Etc.
Ja, så det tycker jag... Läs hårt.
Ja, men gör det. Häng med hashtag på den här. Läs hårt.
Häng med. Ska vi säga så? Ja, det tycker jag. Och ett sätt att göra det är ju att gå in... Ja, man kan det här är ju inte... Jag tycker den här kan man läsa, din bok Narrativa strukturer, tycker jag man kan läsa efter man har läst Sinfonia.
Du får inte jättemycket ut av den om du inte har tagit igenom Sinfonia. Det ska ärligt sägas.
Nej, jag tycker så att... Men båda böckerna går att köpa på samma ställe. Det är shop.underproduktion.se. shop.underproduktion.se, och det är också där man förbeställer Fantasia 1 då, som är den spännande och helt fristående fortsättningen på Sinfonia. Vill man följa arbetet med Magasin C så gör man det bäst i den väldigt vilande det är väldigt sommarstiltje i den låsta Facebookgruppen Kvallefiden, Kvalle-Fiden.
Den har potential.
Vi har samlat på oss mycket medlemmar nu och alla undrar, när ska det sätta igång? När börjar det? Men det kan börja när som helst. Så var med från början, gå med nu på direkten. Och så följer vi tillsammans och ser, vad ska det här landa i? Vad blir det av Magasin C egentligen? Med det vill jag tacka kanske Näslund Karpius för att
tackar.
Var med mig. Nu ska det smaka med lite mat.
Gud ja.
Vi tackar från den här ljuvliga, om än börjar bli lite kyliga, sommarkvällen i Stockholm City. Och så säger jag som vanligt att häng gärna kvar nu efteråt. Nu tar Magasin C slut, men istället så börjar vår lilla läsecirkel där vi läser, ja, kanske inte superhårt, men vi läser några sidor åt gången ur anteckningar från ett sorgår av Mia Berner från 1985. En minor classics. Med det sagt, tack för detta. Det här var Magasin C och jag som säger det är K. Svensson.
Ja, då hälsar vi er tappra själar som fortsätter in i Studio Bicicleta för mer här efter att Magasin C slutat. Och jag som säger det är K. Svensson. Vi läste ju förra veckan ur Mia Berners PS anteckningar från ett sorgår. Och jag satt och ute på en altan i Småland och frös och kände mig faktiskt lite trött och full mot slutet. Så vi avbröt i läsecirkeln. Men där vi är att Mia Berner nu har rest för att träffa Pentisaari Koski. Och där vi kommer in nu så fortsätter hon egentligen bara berätta om vad som händer där. När hon är ute, ja, hemma hos Pentti Sarkoski. Att det liksom... Det kommer folk hem till dem. Jag läser här. En av dem som också kommer inom den här kvällen är den lokala partifunktionären som en kosken korva på innefickan gått hit för att värva Pentti till en 2-dagars kongress nu till helgen. Jag förstår att något är galet och börjar ägna mig åt lite hushåll. Mest för att de ska få tala sin finska ostörda. Partimän, mannen skiter ändå i mig. Han är instrumentell och litar på sin simpla lockmedel. Pentti som inte just har mycket hemma får snart iväg honom med flaskan oöppnad och med ett i det närmsta negativt svar. För jävligt, säger Pentti sen. Komma hit och fria. Det värsta är att kom jag väl dit och fick tala fritt i 10 minuter med mina Lenin-citat och allt. Så nog fan ställde de upp. Nej, stalinisterna är starka men inte i majoritet. Fast de har sitt sätt att uttrycka sitt missnöje på om det skulle vilja sig. Inte kan de så noga veta vad jag står i den striden. Lika bra. Som politiker är jag, nej, inte desillusionerad, men lite mer erfaren än många av de andra författarna här i landet. Jag känner deras praxis. Det drar från köksfönstret. Ytterrutan gick sönder förra veckan. En stor sten. Nej, bland arbetarna står kommunisterna sig bra, säger Pentti. Men lustigt nog bäst bland de mer välbetalda. Kanske inte så paradoxalt förresten. Det är de mest skärpta arbetarna som får de bästa jobben. Och så kan tänka politiskt. Det är också de som behöver vara minst rädda om sin trygghet. De riktigt små löntagarna sluter upp om sossarna för trygghetens skull. Jo, det är sant som du säger. Vi har dessutom det Erik Allard kallar ödesmarks kommunister. Men bland städernas låglönarbetare är det nog så. Tryggheten är viktigast. Jo, det är riktigt. De gav mig en egen tidning. Här kommer ett finskt ord jag inte kommer klara då. Vi får se här. Det är vad tidningen heter. Aikalainen. Aikalainen, kanske. Jag ska ta lite vatten. Aikalainen. Jag var dess chefredaktör i 4 år. En riktigt elitistisk kulturtidskrift som skulle locka de unga intellektuella att gå in i partiet. Och nog lyckades det. Allt för bra. Många av de bästa bland studenterna och de yngre författarna blev kommunister. Och jag tryckte Ezra Pound, fascisten och abstrakta teckningar. Och Bukharin, jag vet inte riktigt än. De första 2 åren satt jag på redaktionen 2 timmar om dagen. De sista 2 sa man åt dem som sökte mig att jag satt på krogen. Och där fann de mig. Nej, säger Pentti med en suck. Det finns flera skäl inom intelligensian att bli kommunist. Ett är att därigenom opponera sig mot den äldre generationen. Att ta sig ut ur överklassen så som många får göra. Ett annat ett allmänt vara i revolt på psykologiska grunder, så att säga. Behovet av sammanhållning och solidaritet som för kyrkan fyllde. Claes Andersson kan säga det mycket om det. Han har sett det bland sina vänner och patienter. För mig var det blodigt allvar med svåra politiska avvägningar. Partiboken har jag kvar. Men det författare jag är får gå den vägen med det jag vill ha sagt. Idag, säger Pentti vid den 3:e ölflaskan, ska vi gå ut och röra på oss. Sen komma hem och städa, äta söndagsmiddag. Jojo, Le Bohème je suis. Var det kanske inte Penti som hade satt igång veckaklockan igår kväll? Den som började skrälla klockan 9 när det var söndag. Han talar vackert om skogen som leder till Arnes gamla gård. Ett av hans tillflyktsställen när det gäller att skriva 10 timmar om dagen. Fast på vägen dit ska det vara en öl eller två på krogen. Och dessförinnan blir det mellanspel hos grannar som har fullt med bilar på sin gårdsplan. Bröllop, säger Penti drömmande. Vi måste gå in, få oss en whisky, muttrar han ner i halsduken. 50-årsdag, säger jag utan tvekan, och så är det. Vi gratulerar fel tant, och hon som fyller har en barm som en skonare och är glad att se oss. Författaren gör henne den äran. Runt väggarna sitter tillknycklade söndagsmänniskor som blir än mer förskräckta när Penti har mag att tala. Penti har mag att tala om att han har med sig en svensk professor i... De sitter där som hårt pumpade cykeldäck instängda i villainredningens trolösa fulhet. Den som uppstått i skarven mellan land och stad, mellan arbetarkultur och nästa pinne på stegen, till en obscen smörgåstårta och en gräddtårta i 3 våningar som får mig att tänka på Magritte. Får vi något rött i glasen gjort av lingondricka och koskenkorva? Sen vi blir fotograferade av släkten och vecklar in oss i ett långt snack om ryska mynt. På väg därifrån äcklas vi av att de varit så hedrade av vårt främlingskapsnärvaro. Första gången en universitetslärare varit i deras hem, citerar Penti galghumoristiskt och trist. Dessa som anser sig lite för mer än de andra grannarna. Nu går vi på krogen och träffar dem, de andra. Och dit räknas vi, också jag redan Penti, och jag talar om Anna som för andra gången denna söndag med grannbarnens lock och pock varit på väg till söndagsskolans sånger och bokmärken. I morse hade hon kommit hem igen, gitt inte. Jag minns hur det var, hur vi den gången fick locka vår dotter med ägg och baconfrukost, ett outtalat materialistiskt alternativ till lila färgade Jesus bokmärken. Jag har talat med Anna om vinden, säger Penti. Om vinden som du kan gripa i flykten och gömma i din hand så här. Som orden, säger jag. Ja, som med orden, säger Penti. Se här, här får du lite vind av mig och jag får händerna fulla. Idag sitter de där båda, Hilka och Yrje, vid varsitt bord visserligen, med ryggen åt varandra. Men hon har sitt vackra leende, ögat har bleknat när hon sitter böjd över ölglaset. När Yrje får se oss kommer han bort med näven framsträckt. Till Penti och sen självmånt till mig. Läpparna har mjuknat och... Här får vi minnas, jag tror det var förra läsningen, att det är ju... Visst var det en misshandelshistoria mellan Hilka och Yrje. Där Yrje slog då Hilka, som jag minns det nu, ja. Han kommer i alla fall fram då med näven framsträckt till Penti och sen självmant till mig. Läpparna har mjuknat och leendet letar sig väg upp mot ögonen. Jag får ett förödande kraftfullt handslag och Yrje säger med hög röst vad de andra översätter till förlåt mig. Förlåt för igår. Hilkas flickblick vandrar mellan mig och Penti och hon håller armen om mitt liv. Skålar och säger till Penti medan alla hör att den här gången har han hittat sig en riktig kvinna. Skamlöst och välmenat. Nu kommer det namn här. Boris Ivanovich Kanatov har sin storslagna dag. hälsa mig som en tsarevna och citera långa stycken Pushkin under det högloftade timmertaket. Sonen Jukka, som har varit min trägne beundrare de här dagarna, tittar under lugg och säger Tavaric. Han snurrar på sitt tomma glas och ärver mitt öl. Jag har fått en bundsförvalt i Kerava. Säkert kvar till nästa gång på samma plats. Den äkta insiktsfulla lokalfilosofen med förtidspension. Men han satt inte kvar. Han hängde sig i föräldrarnas blomsterspaljé i vardagsrummet. Men gud.
Jag måste ta lite vatten.
Läs ett stycke till. Alltså den här boken. Hur ska vi komma igenom hela? Jag läser färdigt kapitlet. Så får det bli. Söndagspromenaden krymper till taxi och vodkaflaskan medförd av grannar som säger att de följer med. Till Arne som är på vattenvägen. Här ute vid skogsbrynet breder ut sig fina röda ladlängor och ett boningshus precis som i Dr. Zhivago-filmen. Här finns stora sköna rum med spontade bräder, kalla och storvulna, med hemvävda trasmattor och soffor i jogend och Emma-stil. Med kakelugnar som ömsom brinner och ömsom står tysta och kalla därför att sotaren begär dit nya stegar. Här ute har man allt utom kontanter. 47 hektar och skogen. 15 kor. Mor, son och fastrar. I en av de många salarna, längst in där det sprakar en eld, vankas det vit duk och nygjord sockerkaka och hembakt smörgås med gud smör och en skönt fantasilös flat vit ostskiva. Med 50 år... Och det är sammanskrivet ett långt ord här. Med 50 års förstad smörgåstårt edländet i färskt minne tycker vi att vi kommer till kulturens högborg. Vi dricker rejält kaffe ifrån den vitmenade köksspisen och pratar snart i mun på varann. Ivrigt om min improviserade plan på 30 höns. Penti är lika engagerad och här råder gemenskap, värme, tidlöst samförstånd kring det finsktalande kaffebordet. Fast även här ute finns det alkoholspöket som om inte gör så många föresatser. Arne är 37 som jag, säger Penti, och måste skärpa sig. Han har mycket att göra här, som jag. Jag vägrar åka bil tillbaka och den stolte skogsägaren Arne går före och visar oss var stigen börjar. Den är brant med regnvåt is och såpala löv i drivor. I sin vida rock flaxar Penti framför mig som en glad olycksfågel. Han drattar på ända rätt vad det är. Springer mot daskade våta ena som jag ärver i farten, skakar på unga gråtande björkar, lycklig som ett barn. Vid hemkomsten får jag en egen haiku, hans första skriven på svenska. Träden är sura, vinden i din hand, på bergen vi sova. Säger jag. Du menar att träden blir surare så? Var det med flit? Jo, svarar Penti. Lokalslangen kan göra mycket för oss i språket. Som när du översatte The Catcher in the Rye och skapade skola, frågade jag. Ja, just så. Ett sätt att komma nära, säger han. Som på svenska blandar samman han och hon och måste tillgripa andra språk när det är noga. Och det är det mestadels när Pentti vill uttrycka sig. Kommer en lång parentes här. Nu efteråt förstår jag att Pentti blev blyg när han insåg att han stavat är med e. Alltså e, träden e sura. Och sen använt pluralisformen vi sova. Han kunde inte bättre svenska men ville inte erkänna det för gästen. För mig har den här lilla klantiga versen blivit nästan vacker. När jag skulle publicera den som förord i boken Revir bättrade jag på språket. Men nu behövs ingen kosmetik. Men passivt kan Pentti tillräckligt med svenska för att ha översatt Kielmans Madeleine och dikter av Lars Huldén. Förutom de språk han är verkligt förtrogen med och som fått honom att översätta Homeros, Aristoteles, Euripides, Matteus, Joyce, Saul Bellow och Salinger. Och några till av de svåraste. Han vet också ett och annat om översättningar av sina egna dikter. Vi talade ingående om det, hur Claes Andersson lyckats med de mest sensuella dikterna, de han givit sig på. Hur norrmannen Asbjørn Gimse, enligt mitt eget sätt att se, gjort Pentti till en Nyqvist-navist, som han inte är. Jag blev häpen och försökte mig på några omtolkningar till en annan norska. Strävar med dem och frågar Pentti vad han tror. Han tar det noga och återkommer nästa morgon med en fråga om ett ord han inte förstått. Ja, men då är det banne mig bra. Bättre, ja. På tyska låter hans dikter stiliga och delvis ointressanta. Tycker vi båda när vi tittar i samlingen Ich rede som jag har med mig. Anselm Hollos översättning till engelska är något bättre som text men ytlig och klanglös. Pentti framstår där som allt för påverkad av Allen Ginsberg. Tänk om över Pentti skuttande från övervåningen med ett franskt manus som han slänger på köksbordet. Jag blir sittande i timmar. Översättaren heter det här, Olivier Descargot. Han måste ha gjort ett mästerverk. Ja, säger Pentti enkelt. De talar om den första efter Breton. Här känner jag igen mig, mina läten. En ännu större diktare växer fram mitt emot mig vid vaxduksbordet. Ostörd sitter han där och fumlar med sina glas och sina tjatiga halvrökta cigaretter. Skakad sitter jag och läser med nya ögon. Denna franska lyrik är som såg jag diktaren Pentti Sarikoskis text för första gången. Mannen som jag läst och vars författarskap jag skrivit en dikt om redan innan jag mötte honom. Som bärs upp av all världens kritiker, kringvävd av myter i Europas städer. Jo, medger han. När först kommer klangerna fram och något av grammatiken. Och jag läser. Enda risken med denna samling på franska är att den är så vacker. Descargot kom till Helsingfors och gick och lodade i 3 månader i Pentis avlagda krokar. Träffade folk på gatan och talade med hans gamla vänner. Han skrapade tydligen ihop ett varuprov på det virke som Pentti gjort poesi av. Med franskans hjälp fick han det sen att klinga som en modern sonata för stråkar och slagverk. Sen jag läst Pentti på franska begriper jag mycket väl att en finsk jazzkomponist i New York vill göra låtar till några av dikterna. Och att Pentti vill ha Aznavour att sjunga dem. Aznavour med sitt självförtroende ingivande svårmod. Anna är trött och uppspelt på kvällen och Pentti kan på pappors vis inte ta vara på hennes sömniga stunder. Hon lägger förtröstansfullt och fnittrigt på golvet, fötterna i hans knä, och det blir cirkus i snurrstolen. De snurrar en godnattsaga som få, lyckligt storskrattande som de ungar har med. Kiss och bajs, kuken och fittan, satan, perkele, satans fitta, bajs och perkele, om igen i nya turer. Jag får dricka lite vatten, förlåt. Med ömsinheten strax in under skinnet, som i brev till min hustru, när Penti skriver att han älskar henne med den lukten av sin egen skit, som en Ulysses-vändning av en Ulysses-man, ensam i Dublin med sin längtan och sitt ginglas. I leken kommer jag med på ett hörn, för Anna talar med Penti om min närvaro. Penti är ännu barnsligare och säger något ännu klokare, och dialogen går vidare som en växelsång. Men Penti förundrar sig när kontentan i Annas mun blir att det är värre om han är otrogen än om mamma är det, eftersom han är man. Dubbelmoral, salt och mortal. Det fastnar med, eller det tappar hon med sen i slutet, för så här. Nu har vi en sida kvar. Jag tror det blir minst sagt lagom för idag. Så leker vi oss fram tills Anna somnar på soffan. Kloktokiga Anna Livia Plurabell, med bärnstensögonen där det gula lyser klarast när hon är förbannad. Så han är pent i nästa morgon, går efter öl och inte kommer tillbaka, fast vi skulle röja upp och Anna skulle iväg till dagmamman. Hon klär på sig själv alla krångliga värderade plagg och travar iväg med en ilsket guppande overallskärt. En mini-alkoholist hustru i trygg förvissning om att hon ska hitta honom. Först i butiken och sen till krogen där dörren måste sparkas upp inifrån. På fönsterrutan gör hon tecken att hon ska in. Sen sitter hon lugnt med i det rökiga pokulerandet. Jag lämnar dem där och far till stan. Vetande att så sitter de nog också nästa måndag och den därpå. Det sista vi säger varandra när vi ska skiljas där i Helsingfors är att Anna kan få havregrynsgröt när hon kommer hem ikväll. Den står färdig på spisen. Jo, jag vet, säger Penti med ett skevt leende. Bohemen som håller reda på tillvarons elementa. Terv. Take care. Hem till Kerava, hem till Anna och Platon. Han ska hålla ett seminarium i Juveskille på fredag. Han planerar för en pjäs i Tammerfors. Med stövlarna mitt i leran och snögloppet på bygatan står Penti Sarikoski med huvudet fullt av Georgias och diktens olikfärgade läten på skilda språk. Den kommunistiske centrallyriken, den blyge erotiken, rabulisten med väckarklockan, den alkoholiserade författaren med ett späckat arbetsprogram. Han går där han går. Sen jag somnat på båten och stormvågorna res sin mur mellan oss på innerhavet, innanhavet, mellan Finland och Sverige, bultas jag upp för att svara i telefon. Det är Penti som bara ville säga godnatt. Han som har telefonskräck. Den ömsinte barbaren. Och där tror jag det passar att sluta för ikväll. Vi ska inte köra slut på oss själva fullständigt. Men vi återkommer nästa vecka, så fortsätter läscirkeln PS, där vi läser ur Mia Berners roman från 1985. Och jag som säger det är K. Svensson.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.